Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Till Filip Fredriks podcast. Jag ska säga att det fanns en stund i den här veckan, den gångna veckan, när jag tänkte mycket på dig. Och jag, vi behöver inte prata mer.
Sluta, du tänker, har du någon gång tänkt på mig i så fall? Har du någon gång tänkt generellt i bara i positiva ordalag så här? Fan, jag tycker om honom. Jag antar att det måste vara något. Det är något väldigt, det är någonting som inte alls har med din, den värme du känner inför mig.
Var det är bara inte liksom, som en igelkott som sticks så fort man rör den. Minns du den gamla ramsan? Det känns som att du liksom utstrålar en liksom en defensivitet här nu. Du är väldigt på hugget. Varför skulle det jag ens
det känns som liksom, att jag alltid någonstans är
jag hinner inte ens börja.
Din kärlek till mig, vi är ett jävla, vi är ett ojämlikt förhållande på många sätt har vi blivit. Förstår du vad jag menar? Jag sitter i timmar och pratar med folk om din genialitet ofta.
Mm. Min generalitet.
Din genialitet skulle jag säga. Mm. Genialitet. Ah, okay. Sen tänker jag efter att gör jag det i timmar. Nej, det gör jag inte. Men jag säger det ändå av någon anledning. Men det sticks. Ja, men du snackade om en igelkott. De sticks.
Nej, visst. Så det du skulle snarare då kunna sjunga den här ramsan till mig för att du utgår från att jag är en igelkott som sticks. Du är väl mer snarare då... du är som en igelkott som liksom börjar upp dig redo för ett angrepp som kanske inte ens kommer. Du är liksom en paranoid igelkott.
Jag gör det mycket mer och mer när jag skulle göra någon om vår andra podd då, som vi också har, som ju heter Filip och Fredrik svarar. Mm. Så jag hoppas att ni kan signa upp er för. Massa gratisveckor, ingen bindningstid. Det är en annan form. Vi älskar faktiskt att göra den. Folk har börjat lyssna. Ni kan skita i den podden efter några veckor och säga, det där håller inte, jag är inte beredd att betala en spänn för det där kanske.
Men ni signar upp gratis på podmi.com med koden Filip och Fredrik. När ni alltså reggar Filip och Fredrik, så är det alltså stora bokstäver, så får ni 60 dagar gratis. Det borde ni testa på. Men jag vill komma till det här då.
Jag ska bara säga det, men apropå det var det jag skulle säga när vi gjorde, lite marknadsföring för den. Att du har rätt i det där, hur jag gör mig redo för attack när jag skulle vara med i Kulturnyheterna för någon vecka sedan. Mm. Och egentligen vet man att Kulturnyheterna, jag tror jag har kallat det för pressmeddelande tv någon gång. Jag sa det i en pissoar till Kristoffer Lundström. På den tiden jag hade geisten att någonstans så här bli irriterad när jag var på Kristallengalor. Då när jag hade liksom verkligen gick runt och bara hatade allt. Saknar den tiden. Fan. Det där är jag tappat.
Kommer du ihåg uttrycket gossen ruda? Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är väl liksom en sån här person som, antar jag, ser antagonister omkring sig, går omkring och beter sig det som man inte riktigt bör. Och du var väl sur då för att Kulturnyheterna hade besegrat oss i någon kategori. När du ser Kristoffer Lundström, programledare för Kulturnyheterna.
Ja, men jag var liksom nyskild, utan kostym på mig. ramlade upp på en scen och var arg på allt, kändes det som.
Och inte minst kulturnyheterna och människorna som sliter hårt med det, som du avfärdade som pressmeddelande.
Det var liksom tryck i mig då. Oberäkneliga, vi blir oberäkneliga.
Är det medicinerna som har tagit bort det? Eller vad tror du att det är? Har du slipats ner?
Ja, jag vet inte fan, jag började ju ta de medicinerna före det där. Jag måste, nyårslöfte, måste bli oberäknelig igen.
Ja, men vet du vad, du får inte låta dig slipas ner av liksom tidvattnet som en sten som har legat i 1000 år och blivit alldeles slä. Du måste kanske hem till Sverige oftare, ge dig ut i vimlet och störa dig på grejer och bli rabulistisk. Det behövs det.
Alltså, stör mig liksom inte så mycket på grejer längre. Det är sant, det kanske är LA en stad som man kan välja att inte, antingen kan man välja att bara störa sig på allt.
Jo, men där sitter du, du sitter i din bil, om man hårdrar, och åker runt mellan ställen. Du behöver knappt röra asfalten, så att säga. Och du blir liksom lite isolerad mot omvärlden i LA, mot även det som pågår där hemma. Felix Herngren hade ju sin årliga jullunch i helgen.
Ja, den ska vi komma till. Vi ska komma till den. Jag ska bara snudda.
Ja, men där hade du verkligen, jag hade verkligen velat se dig där liksom sladda runt mellan borden och vara liksom rabulistisk och liksom...
Och vara gossen Ruda.
Gossen Ruda på Felix jullunch.
Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu? Att jag under året 2023 blir oberäknelig igen.
Alltså, ja, för det måste... farlig och som en tickande, den tickande bomben i dig måste väckas fram.
Jag måste bli liksom, man pratar om den eviga exemplet Falling Down, även när jag åker runt i liksom här i LA då, filmen med Michael Douglas som fan jag såg för typ 2 veckor sedan, som har något fortfarande.
Ja, jag såg det för något år sedan. Ja,
den har något.
Tydlig premiss. Han fastnar i trafiken, less på allt, lämnar bilen och bara går iväg på någon slags liksom promenad genom LA där han liksom ödelägger allt. Ja.
Det är nästan
och han liksom tar ett baseballträ. Ja. Ruben, den har ju rubenska drag på något sätt, men ja.
Ser du fram emot att jag ska träffa Ruben den 5 januari eller om det 6 januari och käka middag? Ser du fram emot min rapport från
om,
den?
Om du är oberäknelig under den och kanske vågar liksom ryta ifrån lite, då kan det bli härligt.
Det var dock en kompis till mig eller det var Brian som vi ofta pratar om. Han är ju liksom, han är nyfiken på Ruben Östlund. Försiktigt, vad är det man säger? Avvaktande liksom, är han väl kanske då inför filmerna. Men då började vi prata om den och liksom och att om din missundsamhet kring Ruben. Då tittar Brian på mig och sa han, missundsamhet är det fulaste jag vet, sa han då. Han brukar sällan vara så rak.
Då gick han väl på E, han var väl EA liksom.
Nej, jag gillar inte E riktigt längre. Men jag bara säger om kulturnyheterna, att jag har den här känslan som jag sa. Och då hade jag, när jag säger det till Kristoffer Lundström, så var min ilska var ju här, för vi var nominerad för någonting i samma genre, kan det vara valvaka eller någonting. Jo, men lyssna nu då. Och då säger jag till Kristoffer Lundström, vi står vid pissoaren, han är liksom, du vet, stänker av sin kuk, han är klar. Skiner, någon jävla redaktionsmedlem håller i hans jävla kristall bakom, som att han går runt med någon jävla assistent, du vet, som går runt och bär den här liksom. Då sa jag, grattis till kristallen, sa han. Ja, och så sa han något stil med, du vet, äntligen har de börjat liksom dela ut priser till pressmeddelande TV då, sa jag. För att det jag menade var att det kommer liksom, det rasslade in. Alltså, de har väl fortfarande fax på kulturnyheterna i redaktionen kanske. Men att det rasslar in ett fax och så står det att, du vet, ja, Leif André ska göra en ny, du vet, pjäs på Kulturhuset eller någonting. Och det gör de 2 minuters TV av, du vet, sådär. Mycket intressant är också att Helena Bergström spelar rollen, du vet, bla bla bla. Och det är väl inte hela sanningen om kulturnyheterna, eftersom jag kanske ser kulturnyheterna en gång per år, max. Men när jag, och detta vet jag, men när jag sitter och ska göra då en kort zoom med kulturnyheterna, du är helt övertygad om att de liksom ska attackera oss. Så jag är så jävla redo. Det är som att jag liksom, du vet, är i någon jävla skyttegrav, ska bara stoppa upp huvudet och bara, och du vet, ska vilja göra mig redo att liksom skjuta tillbaka. Och sen inser jag, nej, men det skulle ju bara vara en vanlig pressmeddelande intervju.
Ja, men det kanske är att du är där borta och därför blir paranoid på ett sätt som Howard Hughes, den här gamla miljardären, filmregissören, hans liv, som då filmen The Aviator med Leonardo DiCaprio gjord av Scorsese handlar om. Han slutade sista 10 åren av sitt liv, typ bodde han i ett penthouse i Las Vegas på översta våningen på något jävla hotell och låste in sig, lät naglarna, håret växa, gick in naken, hade grava så här OCD och liksom tvångstankar, och tappade ju, alltså han tappade det fullständigt.
Men åk ut och res med mig igen, för fan, åk ut och res med mig igen. Ja. Väskorna är packade. Kom igen nu då. Gör det. Det är inte mitt fel. Ja, det fan. Jag tänkte att när du fyller 50 som man knappt vill prata om. Jag blir deprimerad av den tanken.
Nej, det kan vi.
Ja, men ja. Jag mår liksom riktigt dåligt. Jag måste liksom gå och spy.
Ja. Ja, men det är nästa år. Ja. Nästa år.
Ja, men man
gillar, det är liksom inte det.
Det är inte klokt. Ja. Nej, men jag sa det till Agnes en dag och hon sa också, ja, nu blev jag deppig, sa hon. Det är så jävla sjukt. Tanken med det är någonstans som att hon känner, nu är det slut. Jag tror folk tittar, du vet, så här, nu är det verkligen över för dig och mig.
Men har jag därför en viktig uppgift ändå att visa då? Nu finns det andra 50-åringar som har visat det och varit vitala. Och Dangen har bloggat någon 107, så att säga. Men jag kanske behöver fylla 50 med sån jävla ekvilibrism och elegans och så mycket energi att folk ser mig och tänker, det är inte farligt med 50.
Nej, du måste göra, inte bokstavligt nödvändigtvis, men du måste liksom knulla framför spegeln. Förstår du vad jag menar? Det är inte bokstavligt. Men du måste känna dig så jävla ung och frisk. Och liksom längd i framkant. Du har ju då 8 månader på dig, eller 9 månader på dig, att positionera dig själv i framkant. Och det är liksom, då menar jag inte att du ska ladda ner TikTok liksom, utan du behöver väl också bli lite gossen Ruda.
Nej, men jag tänker på att det kanske är någonting att lägga 2023 på. Att liksom säga, jag måste förbereda mig mentalt så att jag kan ge de som noterar min existens överhuvudtaget, lyssnar på podden, ser mig i tv, ska titta på mig och tänka så här: om han kan fylla 50 sådär, då finns det hopp för oss alla. Det är en jätteuppgift jag tar på mig. Jag får liksom inte bli deprimerad.
Alternativet är att du bara liksom att du går ut med en bang och tar livet av dig den dagen.
Ja, jag vet, men det känns lättare. Det här är en svårare uppgift att liksom ta sig an 50 med det här, på det här helt nya sätt. Ja, det är för hypotetiskt, men det är väl något.
Det är det känns som när jag sitter där, så känner jag så här att jag nästan skulle vilja säga att vår klippare David mer, men nu gör jag inte det, för nu pratar vi om det, men att så här, klipp bort det där om att Fredrik fyller 50. Vi kan inte ha med mig. Jag går under.
Nej, men du tänker att folk,
hur fan gick det
folk
till?
Folk sitter och lyssnar på detta.
Vi som var så unga och i framkant och härliga och liksom kändes liksom som att det fanns en fräschör, och nu din jävel fyller du 50. Det är liksom inte okej. Okay.
Du menar att bara genom att folk lyssnar på podden och hör det, så blir de så illa till mods att de stänger av.
Det är slut. Det är liksom, det är slut, känner jag.
Men tänk om jag kan göra någonting med nästa år som liksom ställer allt på ända.
Men kan du
inte
det?
Jag ska fan fundera på det. Om inte skriva böcker om det, så åtminstone liksom så här, det är inte det han gjorde med sitt år när han fyllde 50.
Han omvandlade 50. Vad är This is 40? Är det någon jävla pissfilm av vad heter det?
Jared Apatow,
va? Ja. Pissfilm säger jag för att försöka vara lite gossen Ruda. Ja. Enklaste som finns att pissa på Jared Apatow. Han var tillbaka, stora comebacken när han pissade på Jared Apatow.
Han var modig han. Ja. Han säger det ingen vågar säga. Han men, är otrolig.
Ja, men This is 40. Det finns något This is 50-läge. Mm. Du kan ta den positionen. Men Peter Schipen fyller väl 60 nästa år.
Jo,
han får ta den.
Jag vet,
du borde luncha med Schipen.
Nej, ja, men jag måste göra min egen grej. Han har sin fågelskrämma grej going och han ser, ja men eller påfågel snarare. Ja,
bara överkropp liksom.
Ja, och ser ut så där. Jag måste liksom, det är inte bara kroppen det handlar om. Det handlar inte om att jag ska träna bara. Det måste sitta i skallen och i utstrål, i mina ögon ska man se att det inte är klokt vad han har hittat något nytt nu. Och det kan
det
vi också göra.
Det är inte klokt. Det ska ni så skrivas böcker om. Ja. Där blev
det ska göra 50, sommarprat. 40. Inte om folk som gör sommarprat ska prata om mig. Inte om sig själva, utan om mig. För att det jag har gjort med
någon som inte känner dig, eller hur? För mycket, mycket oväntat så här, att skådespelaren Ann Petrén pratar om det, Fredrik Wikingsson fyller 50.
Kvinnliga kulturjournalister på Sydsvenskan som har hatat mig ett helt liv, så att säga, i den mån de har brytt sig. De har liksom plötsligt vänt när de ser hur jag hanterar det.
Det enda de ville prata med är att du ska liksom föreläsa i timmar nere på Sydsvenska. Ja, direkt dagen efter tar du tåget till liksom Göteborgs-Postens redaktion. Kliver in där.
Omvänd Golgata.
Finns det nämligen? Vet du vad jag menar? Jag tänkte på det här om dagen i alla fall. När jag får ångest. Och som sagt var, det blev liksom värre av att Agnes sa sluta prata om det. För hon drog ju in mig i det här. Och visst, jag är också bara 2,5 år bort. Eller vad fan jag är. Men hon,
Ett och ett halvt.
Nej.
2,5 år är generöst. Du är 2 år och 1 månad kanske. 2 månader. Så det är, ja, du nosar på det också.
Ja, men vadå? Fan, jag fyller väl 48 i mars.
Ja, och det är väl inte ett halvår till mars. Det blir 3 månader
till. Inte till slutet av mars. Kom igen nu, fan. 4 månader.
Okej, men det är mindre än 2,5 år. Så är det.
Ja, men det är fan lång tid. 2 år och 4 månader. Mycket kan hända på den tiden. Jag känner inte paniken riktigt än. Skitsamma. Men borde vi inte åka... borde vi inte bila från New York till Los Angeles? Något så jävla enkelt borde vi göra. Och göra tv
ja,
av det.
Ja, men vet du vad?
Men var lite entusiastisk kring vad? Det.
Det är något så jävla formulariskt. I så fall kanske man har liksom så här, man sänder live en gång på Insta per dag.
Ska vi åka genom Sibirien?
Nej, det vet jag fan inte. Jag såg det David Batra-programmet. Hårt väder nu när han är i Sibirien.
Men vad ska vi göra då? Snälla, säg
någonting. Vi vill alltid tv. Vi åker från New York till LA. Men
jo, faktiskt. Jag tycker folk, i den mån folk bryr sig om oss, så tycker jag det är dags. Och jag tror att det är ett sätt att få iväg oss själva.
Vi kan paketera det på ett annat sätt än tv. Vi kan göra det, vi kan sända live på någonting annat. Det är någonting så jävla väntar att det ska bli en jävla roadtrip-serie.
Jag vill plocka fram dig och mig som gossor ruda i möten med människor. När folk ser de här är lika hungriga på livet som de var liksom 2003.
Ja, men okej.
Okay. Det är det jag vill ge det till folk.
25 år efter vår första roadtrip genom USA så gör vi samma resa igen. Och det är liksom, och kontexten är jag fyller 50 och vi liksom don't, vad är det de säger?
Vi går, du vet, vi går på exakt samma saker. Ja, vi åker till liksom klubba, Arkansas ja. Och går på samma nattklubb.
Och det är liksom, det finns en
ja, också bra, ni måste kröka 21 dagar i sig.
Ja, fy fan. Det är också något, det finns en dikt.
Nej, titta! Där, vadå? Nej,
men
fan.
Jag menar, det ja, säga, ja. Ja, absolut. Men det finns en dikt som citeras i filmen, tror jag, inte ställer, som är "Don't go quietly into the night" eller sådär. "Rage against the dying of the light." Det vill säga att man ska inte bara lägga sig ner och dö, man ska kämpa in i det sista. Den där resan ska i så fall vara "rage against the dying of the light." Det är det vi ska göra. Ja, men okej. Okay.
Men vet du vad? Det jag ser ju den texten ligger ju som, det är en textplatta då. Mm. Innan det här börjar.
Innan varje avsnitt.
Och så ser man dig liksom dansa in på ett Enterprise-kontor för att hämta ut hyrbilen. Ja. Och vad händer sen? Ut på vägen, vi drar igång liksom Thunder Road med Bruce Springsteen när vi rullar ut till New Jersey.
Vet du vad, det är både patetiskt och kanske kul. Ja, men det har fan något.
Ja, men det viktiga är ju att det är lite framkant liv, att de ser oss. Du vet, det när man går in och vi ska köpa en sån här 3 liters vodka som heter något Giannis eller vad fan vi drack.
Giorgio heter det, tror jag. Det var jättefint.
Giorgio, liksom. Det ska ju... Och fy fan, tänk att på dag 3 inser jag så här. Nej, jag lirar ju inte. Jag är 50. Mm. Du vet, jag är orolig för det. Men okej, okay. Halvbestämt. Är det halvbestämt?
Det är jättekul.
En vecka.
Rage against the dying of the light är hela temat på det där. Det är bra, det har vi.
Ja, du vet, ja, men det är, fan, det är just de här efterfesterna i Nashville man måste också. Ikväll måste vi hitta någon att gå på efterfest med.
Ja,
det är det vi måste försöka göra. Ja. Ja, det är bra. Nu blev jag lite lyckligare.
Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en alltså, ogenomtränglig djungel. Är det lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0 i match 2, så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats mot i Oilers. Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt måste jag säga att vara i Crypto Arena. Alltså vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Jag ska säga att jag tänkte på dig då en gång i veckan. Och det är ju, jag ska inte alls fortsätta prata om det, ja, den här historiska VM-finalen som jag inte såg förstås, eftersom jag bestämde för att inte se VM då. Och jag vet vad du tycker om det, och det är vad det är. Jag förstår att det var en historisk match, men det är skönt att vi pratar om fotboll, för det är ju inte intresserad.
Du måste ändå känna lite, känner du inte lite ångest?
Jag har nästan aldrig ångest. Jag har aldrig FOMO. Det, hur bra matchen är, så tänker jag så här, ja, men det spelar ingen roll, för jag såg det ju inte. Alltså, jag behöver inte bry mig. Men den pågår när jag äter middag med min familj och min dotter Pella sitter och ser över till grannen, så ser hon matchen som pågår på en TV där. Och jag tittar ju medvetet inte ens igenom fönstret på det här. Men hon säger, nu verkar Argentina ha gjort mål. Nu har de jublat Argentina. Du vet, det här pågick ju länge. Men det måste varit förlängningen hon såg då. Men så, ja, okej, vad händer nu på TV:n, frågar jag då. Men nu är det Frankrike som jublar. Jag tänker, ja, nu vinner väl de. Kul för Filip då. Och sen, nu verkar det vara straffläggning. För det var ju i slutet av förlängningen allt det här utspelade sig. Och sen så, ja, nu verkar Argentina ha vunnit, säger hon. Och då sneglar du över till grannen, ser jublande argentinska spelare och tänker att nu måste det vara nattsvart i Los Angeles. Alltså jag kan bara föreställa mig,
ja, det var, du vet, det går inte att förstå. Eller det gör det väl visst, jag ska inte överdriva. Folk får ju fan sjukdomsbesked och allt vad det kan vara.
Jag ska fylla 50.
Det var liksom så, ja, det är samma. Så jävla deppig var jag, va? Där. Och sen då är Matthew, min kompis, här över. Och du vet, vi har ju varit på EM-final och VM-final. Och du vet, jag funderade på att åka till den här matchen och så vidare. Gjorde inte det, vilket jag tackar Gud för. 15 timmars flygning från LA. Att sitta och hantera det dagen efter. Och så många människor som sa också att det var liksom omöjligt att festa där ju. Mm. Så att man skulle väl då möjligtvis ha sett en vinst kanske. Ja, så går man och lägger sig på något jävla hotellrum. Fy fan. Det var som någon sa, efter VM nu, måtte ingen människa behöva åka till Qatar någonsin igen. Låt oss bara lämna, mygga av.
Vet du vad? Däremot har jag lite större mandat att säga det, eftersom jag inte tittade. Ni som slukade varenda match och har liksom insupit den här soppan, ni har lite mindre mandat att säga det, Tommy fan. Nu passar det när VM är över. Fuck.
Men det är också jävligt, det är jävligt 50 att inte titta på det här VM:et också. Det är det. Det är en balans.
Det hade jag kunnat gjort lika gärna när jag var 30, kan jag säga det. För att det springer ur en barns.
Har det var någon som sa när man börjar bli gubbkall, var det någon som sa i veckan, att man får säga, du vet, kalla händer och sånt där hemma. Att man känner,
nej. Jag håller igång, jag rör.
Men det kan, jag tror inte att det har med att hålla igång att göra, utan man blir gubbkall.
Ja, men jag antar att, men du,
jag gjorde det, jag gör jag aldrig. Jag måste säga det, det här är något jag aldrig gör. Även när jag gått igenom tunga grejer i mitt liv. Men jag ser den där, jag och Matthew, du vet, när de gör då först 2-2 inom loppet av 95 sekunder. Det är liksom, det är otroligt. Det går liksom otroligt vad det är. Lyckan jag känner, du vet, våra hundar, framförallt den lilla hunden, står liksom och skakar av rädsla för att den inte förstår vad det är som händer.
Får jag bara fråga en sak? Tror du att du har ju diagnostiserats med ett och annat, men bland annat bipolaritet ju. De här snabba skiftena.
Ja, light bipolars har min
nosar på bipolär. Jag menar bara så här. Jag undrar, jag är nyfiken på sånt nämligen. Om en bipolära människor mer eller mindre mår extra dåligt
kan, light bipolar människor i så fall,
ja,
men
ja.
Går vidare.
Ja. Men jag menar, om de här extremt snabba svängningarna blir någon slags mikrokosmos av bipolaritet som ni kanske är mer mottagliga för, eller är ni avtrubbade, eller vad tror du?
Det enda jag kände att det var farligt för mig nästan, för jag kände liksom att livet lite tog slut. Det var liksom på den nivån. Jag började också känna, varför gör du så här mot mig? Gud, drar jag in i bilden här då.
Ja, dra inte in.
Ja, men det gjorde jag även när Malmö FF förlorade mot Norrköping någon jävla gång. Om det var liksom 86 eller något. Jag sprang till min pappa och sa, det finns ingen gud och så vidare. Men min hund då skakar ju. Och jag och Matthew är ju väldigt, ja, på ett sätt är man väl liksom grabbiga också. Ni kan se ett klipp av det här, såklart, men när, eller inte såklart, men det finns ett klipp när då Matthew och jag firar. Och man ser hur min då minihund, min lilla hund, tror att han stryper mig. Så att hon biter då tag i hans byxa. Han märker inte det här. Och det spelar ingen roll, så här ska inte en hund få göra egentligen, även om hon tror att hennes liksom, farsa så att säga blir
husse,
precis, men jag valde att säga farsa 50 liksom, nypa på orden.
Nej, men vad, farsa, hur låter det? Farsa är ju bara, det är bara husse säger man.
Men du vet, och fan, hela hans byxa sprättas upp.
Ska nu, får jag bara säga så här, vi kan liksom inte, allt jag säger nu framgent kan ju inte ses genom ett gubbprisma. Jag menar, jag måste få existera.
Så är det väl det.
Det blir för
du får icke fylla 50. Du får inte. Det är så här, vet du, jag skulle vilja se en sån här, du vet, en marsch genom Stockholm där folk går med lyktor i händerna.
Vet du vad? Det heter ju vigil, heter det på engelska. Du vet, Lennon sköts och så står liksom 10 000 människor i Central Park med lyktor och liksom tröstar Yoko Ono. Att det ska stå, Odenplan ska vara fylld av människor med lyktor och facklor och bara stå i en vigil i någon slags här protest.
Du blickar ut, du går ut på din balkong, för gudarna ska veta att du också är isolerad. Helvete, mer isolerad än mig. Du går ut på din balkong, du pausar någon jävla Monty Python avsnitt och
fy fan, 100 år sedan.
Går ut.
Ja, vinkar.
Går ut på din balkong. Du har din hund i liksom famnen. Och du ser liksom att det kanske är liksom 1300 människor med lyktor. Mm. Som liksom, ja. Det är någonstans liksom är att de liksom vill ge någon slags tribute till att du har funnits. Ja. Ja, det är så jag vill att det ska vara. Men då, hunden sprättar Matthews byxa ganska mycket. Mm. Ja, men då jag får sån jävla ångest, jag kan liksom inte säga det till honom.
Nej, men varför, din byxa, hur kan om du är nu så jävla nere för att det, alltså, Frankrike håller på eller förlora, hur kan du bry dig om en jävla byxa? Det förstår jag inte.
Nej, men jag bara blev det, vad fan i helvetet gör du? Jag tänkte att han skulle bli arg. Ja, men det var bara någon jävla, det var liksom bara någon jävla liksom ett lager till, men det var inte det jag skulle säga att jag gör. Men då ser jag det här, och det är att de gör 2-2. Det är som jag tänker, det här är meningen med livet. Äntligen, det här är, han gör det, den Mbappé. Alltså, du kan ju också tänka tanken att han gör 3 mål.
Ja, men 90% av dem var på straffen. Det måste man väl ändå väga in. Men jag ska bara säga, det är lustigt. Jag såg ett klipp nämligen, det enda jag sett från
75% var väl att på straff i så fall om han gjorde en fjärde.
Ja, verkligen. Ja, literally. Ja, verkligen. Men han heter ju då, alla säger ju Mbappé förstås, för att det är ju det i folkmun han har blivit, kommit att heta. Men då såg jag ett klipp som vår gemensamma vän Alex Kronlund skickade till mig. För att det var då från, inför den här finalen, så pratar Glenn Strömberg och Chris Härenstam, kanske han heter, om Mbappé inför finalen. Och när de då kommer tillbaka till studion, då sitter Dusan Umusevic, som jag pratade om tidigare i den här podden, som drog en John McEnroe-anekdot av liksom så här, sådär kvalitet tyckte vi för någon månad sedan. Han sitter i studion, tar emot och korrigerar deras uttal och säger då, Mbappé är det korrekta uttalet, eller något liknande. Vi kan lyssna på det. När vi kommer in i klippet så är det alltså Chris Härenstam och Glenn Strömberg diskuterar Mbappé, som de säger. Sen blir det ett kort tystnad. Sen är det Dusan då som korrigerar deras uttal. Så här låter det.
Ja, de kan ju ösa in bollar, köra i ruskigt stark i luftrummet och ta sig in bakom deras snabbaste spelare i världen då, tror jag, Mbappé. Och det är nyttigt att man ska in bakom ytan, bakom deras huvudslinning.
Ja, Mbappé, rätt uttal.
När jag såg det här klippet så tänker jag ändå att
det är gott att
Dusan Umusevic har liksom en death wish nästan. Alltså, när det där når Glenn Strömberg och Chris Härenstam, och det kommer det att göra, då alltså så här, det är inte klokt att han sitter och, alltså det är nästan modigt. Det låter det modigt.
Ja, men jag gillar så här, precis. Det visst, du har ju rätt, death wish. Ingen gör så där.
Så här, jag är sugen på att få spö på nästa firmafest. Då gör jag så här. För du vet, nästa gång Glenn Strömberg super till, om man nu gör det, och är i samma rum som Dusan Umusevic, då kommer ju det här att komma upp. Hur fan kan du korrigera mig? Jag sitter där i studiovärmen, jag är ute på fältet.
Oj, kanske, men det är framförallt hur det ser ut mot all, det är ingen som sitter och ser det där tänker ju, vad bra att han korrigerade det där. Alla som har en åsikt om det där tänker ju, och jag menar inte nu att Dusan är det, men man tänker ju direkt, vilken värdelös människa, tyvärr. Jag menar inte att Dusan är det nödvändigtvis, men i den där stunden.
Ja, men det är ju någonting med liksom besserwisseri är ju nästan aldrig attraktivt. Och det här är också någonting så här.
Nej, men det här är någonting, det är unikt dålig besserwisseri. Jag vet inte varför, han sitter ju också i en tv-studio, vilket gör det så mycket värre. Och att han gjorde det med det var så här, kort bara, en liten, han inskärpte någonting väldigt.
Skärper?
Ja, någonting bara.
Ja, men det är en sak, om Glenn Strömberg står på fältet i Qatar och säger Mbappé, och så skulle då Chris Härenstam säga, ja, han heter ju tydligen Mbappé bara, så att det kanske så vi ska kalla honom. Ja, så blir det en diskussion. Men liksom, Dusan sitter ju på facit. Han har ju redan sett det här inslaget. Han vet att när vi kommer tillbaka till
det
mig,
kanske var live. Det kan ha varit live.
Ja, det kanske var live. Men okej, men han sitter där och gör en blixtsnabb överslagsräkning och tänker, Jag tar chansen och täpper till truten på dem, plattar till dem och säger som det egentligen är. Det finns ju en annan historia om hockeyspelaren Olva Stambert som spelade i Djurgården, inte vet jag, 16 säsonger typ, landslaget lite grann. Han var aldrig någon stjärna, han blev aldrig intervjuad efter matcherna, men han var liksom en legendarisk kämpe. Och sen när han gjorde sin sista elitseriematch, då fanns det ju ändå anledning att intervjua honom efter matchen. Och då så står då en reporter med honom och säger, det här är ju 1996 kanske eller någonting, och så säger han bara: här står jag med Olva Stambert, sista elitseriematchen, det måste vara tungt, hur känns det? Och då är han liksom tyst ett tag, han gör också en överslagsräkning och liksom tänker, är det värt det här? Och tänker, ah, jag vet du, jag heter ju Orvar Stambert. Ni har bara kallat mig Stambert i alla år. Jag har aldrig fått chansen att korrigera det. Då tar han ändå chansen. Då är det ju ändå något slags charmigt i att han står med den här personen som har sagt fel. Alla har ju sagt fel i 16 år.
Man, det också ringar ju in någonstans vem man är i folk. Alltså, det är någonting ödmjukt.
Jätteödmjukt.
Jag var aldrig tillräckligt bra för att bli Stambert med er.
Nej, för att ni skulle ta reda på ens vad jag hette. Jag är en fotsoldat i liksom ett kuggigt maskineri. Jag har varit Stambert och jag har funnit mig i det. Och det är någonting med det som är så ödmjukt och fint, att han då i sista intervjun så lite med glimten i ögat, ja, alltså jag heter ju Stambert.
Ja, men du menar om Mbappé själv hade sagt detta möjligen, så hade det ju varit, ja, okej, så att säga.
Ja, sannoligen, ja. Men det är någonting med det här som det är någonting. Jag tyckte det var en ny nivå av besserwisseri i tv som liksom var intressant, modig och kanske death wish doom dristig.
Ja, men det är helt, jag vet inte, och det är så, då kan man tänka, åh, det här är sport och vidare, snacka inte om sport. Men det har inte med det att göra, utan det är ju liksom,
nej,
death wish människor. För det,
ja, men, jag menar faktiskt framför allt gentemot kollegorna. Det är inte så att folk på stan kommer hata honom.
Ja, fast, nej, men jag menar mer att göra någonting instinktivt. Det finns inte en människa som tycker att det där är bra och charmigt eller rimligt.
Nej.
Inte en människa.
Inte en enda människa. Korrekt uttal. Det är faktiskt fängslande. Jag menar, så här, vi har haft kontakt med honom efter den där förra gången vi pratade om Medusan. Han verkar ju vara en trevlig person, så det är inget angrepp på honom egentligen där. Det är bara så jävla intressant att fullfölja den impulsen, trots att han rimligen måste förstå, ja,
hur den uppfattas. Är han lite gossen Ruda?
Det är det du borde efterapa. Det är där har vi det ju. Det är så du ska bete dig på, låt säga, Felix Herngrens jullunch nästa.
Ja, för jag vet, men det är ändå någonting. Man kan ju vara gossen Ruda med någon slags älskvärdhet kring sig. Och det kanske Dusan har i andra sammanhang, men det är liksom helt befriat från älskvärdhet. Det är liksom på kortast möjliga tid, på 3 sekunder,
ja,
så på 3 sekunder så liksom någonstans gör han något som gör att det är till och med omöjligt för hans föräldrar att
jag älska. Vi lyssnar på det. Det är inte ofta vi gör såna här repriser, men jag tycker vi lyssnar på det en gång till.
Ja, då kan ju ösa in bollar, köra och är ruskigt stark i luftrummet och ta sig in bakom. Det är den snabbaste spelaren i världen då, tror jag, Mbappé. Och det är nyttigt att ha, om man ska in bakom ytan, bakom deras huvudslinning.
Ja, Mbappé, rätt uttal.
Och sen drar han igång en ny mening. Och det klipps ju klippet, så att säga. Sen öser han vidare bara. Han ville bara sätta ner foten och få det där sagt. Det där är någonting.
Det är, ja, så jävla sjukt faktiskt. Det är liksom
en vigil utanför hans balkong. 1300 människor står med facklor.
Ja, men det är så jävla konstigt. Men i alla fall när det där sker. Och du vet, när vi är 2-2, jag bara, du vet, man börjar drömma igen och att de vinner. Och sen den är irriterande jävla. Det var som någon skrev till mig om Messi. För så, vad är det med honom? Han ser ju så uppenbart dum ut. Det kan man väl säga.
Mbappé ser väl inte skitsmart ut.
Jo, han ser ganska liksom smart
fotbollsspelare.
Man ser att
jag tycker vi kan på efterspelet till det här liksom, med bucklarna och alltihopa, visar att fotbollsspelare är ju inte speciellt eftertänksamma.
Fan, vi måste höra Dusan en gång till. Vi måste höra Dusan direkt nu en gång till. Jag har behov av det. En gång, sista gång.
Ja, Mbappé, rätt uttal.
Ja, det är
så sjukt. Det är liksom årets klipp, årets audio. Jag vet, det kan inte komma runt det. Det är så jävla härligt också.
Men jag ska bara säga, när då finalen är över, Frankrike har förlorat, Argentina har vunnit, då är det ju någonting med dels den här målvakten i Argentina som får någon trofé av något slag.
Ja, men jag skulle bara vilja säga vad som sker först. Om vi ska någon, det kanske inte spelar så stor roll med kronologi, men jag måste bara, när det där sker då. Och där, med apropå Messi, då var det någon som sa att det där är anledningen till att liksom folk gillar Messi. Han är inte liksom Ronaldo. Det här sker ju nästan parallellt liksom. Han har fortfarande då sin stora stund, samtidigt som liksom Ronaldo, ja, men du vet, bara snygg. Jo, men han är väl någonstans, han har ju något helt annat.
Så här, människan på jorden som mådde sämst av Argentinas vinst var ju Ronaldo. För nu blev Messi the greatest of all time på något sätt, Maradona hit och dit. Men Ronaldo satt ju och höll på Frankrike av allt med alla sina maktkrafter satt han och höll på dem för att Messi inte skulle
men om man nu såg det, jag vet inte om han pallade att se något sånt där, jag vet inte. Men det finns en bild ju på Mbappé, och det kan inte gå dusan vägen. Jag orkar inte det.
Nej, han får heta Mbappé.
Ja, men när han sitter, du vet, de har ju de här små liksom,
avbytsbänkarna,
ja. Men när han sitter där själv, du vet, han har liksom hasat ner sig själv. Då tänkte jag, han måste ju tänka, det är liksom inget är värt det. Det är inget
nej,
är
men
värt
han,
det.
Någon skrev på Twitter så här, han är som den enda personen i gruppen som tog grupparbetet på allvar i skolan medan alla andra slarvar bort det. Vill säga, han gjorde allt han kunde, alla andra levererade inte. Så han måste ju må skit för det. Jag såg också när han går omkring på planen, och så kommer Macron älgande ner då för att visa empati och, du vet, krama om honom. Och jag tänkte det för mig själv, som någon också påpekade. Tänk, det är som om jag skulle få stryk i paddel och vilja slå sönder racketet, och så kommer Ulf Kristersson in och ska trösta mig. Jag hade smulat racket i huvudet på honom. Att det sista man vill ha är väl att en jävla politiker ska komma in och krama en när man har förlorat en VM-final. Det är så jävla okänsligt.
Ingen fattar ju. Han är i världen. Men de där känslorna är han ju liksom helt ensam i hela världen.
Ska Macron komma sola sig i glansen?
Ja, men man kan ju relatera till folks sorg kanske. Jag tror att förra året så sa jag någonstans att bilden på Edvard Blom när han satt och väntade på liksom tredje sprutan eller någonting. På någon liksom vårdcentral i Örebro med gasmask. Jag menar, det var årets bild på något sätt. Att fortfarande, vilken bild det är. Det måste jag ändå säga. Men det är någonting, liksom, ringade in allt. Så måste jag säga att när Mbappé sitter där liksom nerhasad där. Mm. Så det är liksom årets bild för mig. För att säga, det är så ett geni som, exakt som du säger, så här, som har gjort allt i ett grupparbete. Men de andra har inte hjälpt till. Liksom. Tror du att han hatar dem eller? Tror du att han hatar dem?
Jag har ju sett så mycket bilder. Efterspelet i VM-finalen tycker jag på ett sätt är liksom lika. Jag förstår att finalen var en klassiker, bla bla bla. Men det var efterspelet ett då. Den här målvakten som ställer sig och juckar med någon jävla liksom, liten staty av något slag. Som han har vunnit någon bästa målvakt eller vad fan han har fått. Den ställer sig och juckar med.
Det där, du vet vad han är. Vänta nu. Alltså, Dusan är ju bara, han är ju värdelös i ögonblicket. Mm. Och jag antar att han är liksom en ganska bra människa då. Fingers crossed liksom, att han inte har det. Men den där målvakten Emiliano Martinez eller vad han heter, han är liksom världens sämsta människa. Nej, men, världens
jag
sämsta
menar
människa.
Bara att idrottare direkt efter sån här omtumlande ögonblick är liksom inte tillräkneliga. Det känns som att deras IQ halveras när han ställer sig och gör. Hans IQ är nere på 60 där. Han är liksom,
men det är ADHD där, tror jag. Jag tror att det är ADHD, det är bara
ADHD, kanske det är tvångsmässigt. Det är liksom någon slags Tourette. Han gör precis vad som faller honom in. När Messi tar på sig den här liksom emir-rocken, de starkaste bilderna på honom, han höjer bucklan, då har han en jävla liksom Batman-kåpa på sig. Det är någonting med det som också, han kommer ju sitta på ålderskost. Hade jag behövt ta på mig den där? Dessutom att den jävla kocken från Dubai Salt Bay lyckas nästla sig in i det där och liksom delta i firandet, vilket också är helt...
Han vill jag träffas. Kanske inte du.
Nej, han håller inte för att göra någonting. Jag svär.
Jo!
Nej,
för att vi borde vara första människa. Jo! Nej, den kan vi göra en timme om honom.
Nej, jag svär.
Men det är 4 minuter med honom.
Ja, möjligen.
Han är en sån fascinerande fenomen.
Ja, men det är det att alla...
Det är så jävla fascinerande.
Det ringer in fotbollsproffs. Alla fotbollsproffs vill åka till Dubai på semester först och främst. Det vill alla göra.
Vad skulle du gjort om du har vunnit en kristall och Salt Bay kommer in och vill hålla din kristall?
Nej, men jag menar bara att jag vill inte åka till Dubai på semester. Det vill alla fotbollsspelare. Det är det, liksom, det är det nummer ett på bucketlisten. För de ska, alla ska åka dit. Och ska, när man är i Dubai ska man gå till hans restaurang. Han ska strösa allt.
Det är inte bara fotbollsspelare. Inte Alex Schulman och Amanda där en gång per år. Det, också. Alltså, det är många som vill åka dit.
Men framför allt vill alltid fotbollsproffs åka dit. Och de går till hans restaurang och lägger upp filmer när han står och strösslar salt. Och de tycker det är inte klokt att han gör så. Och köttet är helt otroligt. Han har massa knivar och sådär. Det är någonting det som ringer in fotbollsspelarens mentalitet också. Men att han lyckas nästla sig in där mot alla FIFA-regler, vilket i och för sig är kul då. Men att han står och klappar på bucklan, det får han liksom inte göra. Det var någonting med...
Man är kompis med den där Infantino liksom. Jag menar bara, det är någonting ändå bortom vår tid. För man kan säga vem som helst kan bli känd och så vidare. Men det är någonting med honom som är så jävla fascinerande. För han ser också helt tom ut som människa. Ja. Även han. Men att han... Man har ju inte läst en intervju med honom. Jag har inte liksom jagat intervjuer med honom. Men det är något med honom som är... Det är så jävla fascinerande. Det är liksom en ny slags Mr. X-beteende.
Ja,
att han plötsligt är där. Han,
ja, men precis när man trodde att han hade... Man hade inte hört någonting om honom på ett år kanske. Han var liksom, för 2-3 år sedan var han ju överallt och gjorde det här jävla strösslandet. Och försökte...
Ja, för det ska ju sägas, det är inte bara fotbollsspelare. Alla känner han, det finns säkert när han liksom saltar, du vet, Tom Cruise biff.
Ja, säkert. Garanterat.
Eller liksom Madonnas ja. Biff också.
Men fotboll, det är någonting med fotbollsspelare älskar honom mer. Det är bara så. Men framförallt med proffs i Premier League älskar honom mest.
Kräver de mindre av underhållning?
Ja, alltså, jag tror det.
Ingen analys?
Ja, men han står väl i det köket och så säger någon, nu är David Beckham här. Åh, gud. Ja, jag får väl gå ut och strössla lite salt, du vet, så han blir nöjd. Och sen så hamnar det på David Beckhams Instagram och så. Men du vet, jag har inte hört någonting om honom på ett år.
Vet du vad, jag tänker, istället ska man göra en film om honom som utspelar sig 20 år från nu. Och sen, du vet, när han åker runt på såna här, du vet, Comic-Con-events och saltar folks biffar. Du vet, för det kommer väl bli så slut.
Ja.
En saltare på dekis.
Ja, men du
en,
vet, det kan, vad finns det för såna här, du vet, steakhouses-kedjor i... Ja, men det, så i Sverige finns det ju liksom Texas Longhorn. De hyr in honom så han åker på en turné. Ja, men
Jensens buffhus.
Ja, verkligen. Han åker mellan alla Jensens buffhus och liksom strör salt och över inhyrd. Det är väl en han har det kanske jättebra.
Ja, men det finns någonting i det där, för att han inte liksom, det där måste ju vänta honom ändå. Han, till slut kommer han ju behöva salta på en liksom Comic-Con.
Vet du vad, jag trodde att han redan var där, men att han står vid bucklan är ju ett tecken på att han fortfarande är i smeten, så det sjunger.
Ja, men det enda jag ska säga, det är svårt att stå där och säga nej, jag ställer inte upp på en bild. Du får inte ha händerna på den här bucklan. Det är svårt ändå. Det får man ju lov att säga. Att det är mer problematiskt att de går till hans restaurang. Att de aktivt söker upp honom. Så
nej, men det är bara någonting. Det är någonting med liksom så här, fotbollsspelares otillräknelighet. Tillräknelighet efter en sån här stor serie. De är ju liksom inte... De är knappt människor. Jag tror att liksom intelligensmässigt när de står där inne. Och det är så mycket känslor i deras kropp. Känslorna har tagit över. De är liksom... Ja, men de är åsner typ.
Sen ser jag då klipp från, vilket jag hatat mest den här veckan. Du vet, gatorna är fyllda av folk. Argentina är ju verkligen Sydamerikas England liksom, på några jävla vänster. De tycker ju också att it's coming home.
Ja,
du vet. Och passionen, folk älskar ju liksom, de älskar ju att lägga ut så här små klipp, små eller korta klipp på, du vet, man filmar en gata i Buenos Aires. Det är helt tyst och så står det bara seconds before, du vet, den här killen scores, innan han då sätter den sista straffen. Och sen hör man allt jubel inne på det. Det har gjort att folk liksom gillar Argentina.
Ja, men att du ser sådana klipp, det är ju fan självskadebeteende att du sitter och kollar.
Ett så jävla värdelöst land på alla sätt och vis.
Nah.
Och alla de här,
fast
jo,
nu, ja, men nu, ja, det, ja, okay.
Jo,
men du är ju,
ja, men också,
ja,
hur de, det, så jävla liksom homofoba, värdelösa liksom Big Brother-deltagare i vad det där laget består av. Plus en lågintelligent geni liksom. Det är vad det är verkligen. Men annars ska jag bara, det jag gör efter matchen är att jag verkligen tar ett aktivt beslut. Jag går ut i köket med min...
Vi är denna vecka sponsrade av Dressman och förra veckan snackade vi om linne, kostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Mm. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i TV och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom ministratosfär åtminstone. Dressman jobbar med högkvalitativa leverantörer så man vet att man får bra kvalitet på plaggen, och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressman.
Och just nu har Dressman 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressman.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressman. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. alla gånger man har rest med finnar, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med finnar som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Liksom, han bryr sig ju inte. Men han, vad är det som händer här? Han sitter ju väldigt tveksam till allt som händer.
Men känner du då i den stunden, det kan jag är lite nyfiken på, för jag kan ju då ha stunder av, och det är också intressant, för jag menar, en paddelmatch, jag vet, det betyder ingenting. Alltså ingenting betyder det. Jag vet att en VM-match betyder allt, och du, för dig är det här viktigt. Men när jag kommer hem och mina barn frågar hur är läget, och jag verkligen säger, jag kan knappt prata för att jag är så jävla svart i sinnet. Jag kan knappt titta på dem. Jag kan knappt prata. Och jag vet här, jag tänker för mig själv, nu borde jag verkligen skärpa till mig här och liksom ge dem en bättre version av mig själv än den jag visar upp nu. Men jag kan liksom inte. Tänker du då samma sak gentemot taget? Jag kan inte.
Ja, men jag går ut. Nu där är jag ju så jävla knäckt så det går. Jag kan liksom inte. Jag är ju helt filterlös. Det verkligen är så. Han ser ju på mig. Ja, men visst, liksom, han, det är ju, jag vet, det är inte traumatiskt, men det är klart han ser en sida hos
han
mig.
Är ju mina barn är ändå 14 och 16, de kan ju garva åt att jag är på dåligt humör, så jag kan luta mig mot det.
Ja, men precis, ja, men han ser ju en sida hos sin pappa som är väldigt konstig. Ja. Någon skulle kunna säkert säga, vad är det du liksom förmedlar för bild av, du vet, så här, vad fotboll betyder och så vidare. Men jag går då ändå ut och köper till barskåpet. Klockan i matchen börjar ju 7 här.
Ja, på morgonen, ja.
Och jag häller liksom upp en sån jävla tequila. Ja. Så att det är till bredden, ytspänning.
24 centiliter kanske?
Nej, men det var lite mindre glas. Men säg 18 centiliter.
Ja.
Och jag bara häller i mig den. Direkt bara häller i mig den. Och sen fortsatte jag dricka hela dagen. Utan att säga det till någon. Inte till Agnes, inte till barnen. Jag gick verkligen runt och söp. Tills jag likadant.
Men om de hade sagt, vi måste åka och handla, men då hade du behövt vara ärlig ändå, för du hade inte kunnat köra på det.
Då hade jag kört rattfull typ. Inte vet jag, men jag har aldrig gjort det sen. Man har gått igenom tunga saker i sitt liv. Och liksom aldrig, jag har alltid tänkt så här, men jag är inte en sån, mycket fel på mig. Men jag tror, det vet man inte, jag tror inte att jag kan bli alkis. Jag vet det, jag har ingen aning, men du vet, när man hade funnits för många tillfällen i ens liv där jag känner att jag...
Ja, men du har aldrig haft impulsen att självmedicinera med alkohol, för det har varit fest och det är kul. Men när du mår skit, då har du gått till andra burkar.
Ja, men jag dricker liksom aldrig. Jag tycker oftast det bara är roligt att dricka om jag vet att det liksom lurar en fest runt hörnet på något sätt.
Ja, men här häller du upp då 18 centiliter tequila, shottar i dig det i ett desperat försök att bara må lite bättre. Det är det handlar om.
Ja, men det är bara så överraskande med själv. Jag har aldrig gjort detta. Nej. Och det här att inte säga någonting till sina närmaste. Jag skäms väl över mig själv på något sätt. Ja, men det var också en dag som skulle liksom slås in lite julklappar, vi att förbereda och sånt. Det skulle göras lite grejer. Mysigt med barnen.
Jag kommer från Sverige, torska mot Ukraina EM, och jag druckit ganska mycket under matchen då, så jag liksom fick med någon sån här snefyll. Jag satt liksom på min då uteplats nere i Frankrike och stirrade ut i natten i kanske 2 timmar, bara i tomhet.
Drack,
men då var ju alla hade ju gått och lagt sig då, som tur var. Så att jag kunde ju dricka i lugn och ro. Men att du hanterar på samma sätt liksom 11 på förmiddagen och dricker i hemlighet är ju inte ljust.
Men jag drack hela dagen. Jag drack till 21:00.
När du däckade då, eller?
Nej, det fanns också någon slags adrenalinpåslag. Jag kunde inte sova. Jag sov också i källaren här. Sov inte, stängde dörren. Nej, det är jättegott. Och såg och ser matchen igen, gör jag. Ungefär som att resultatet ska ändras.
Ja.
Men du, vi lämnar den här jävla VM-finalen. Måste nu då. Du var ju på Felix Herngrens årliga herrlunch som han har varje år. Bara män.
Ja.
Bara män.
Det finns aldrig.
Det var ni på. Och jag blev inbjuden till den också. Och jag, någonstans så sörjer jag ju det där. Det är ju så. Och när jag pratar om då, för att jag vet också att det finns stories att hämta hem. Att göra massa olika liksom betraktelser. Jo, men det gör det ju ändå. För det är ju, det finns ju då det här Google Camp som jag pratat om någon gång. Det är liksom världens främsta hjärnor. Det är både män och kvinnor då åker iväg en helg i liksom, det är tror jag Sergej Brin som arrangerar eller någonting.
Ja,
det Google. Ja, det, ja. Men det är så att alla de bästa är där. Och det här är ju någon slags toppmöte utan kvinnor då naturligtvis. Men där, ja, men det är väl, uppstället är väl otroligt ändå. Om man ser det bara ut krasst bara så här. Eller alla är ju där.
Jag kan glädja dig med att GV frågade efter
mig. Men han gillar mig väldigt mycket. Han gör ju det. Ja, vad frågan då? Vad frågan
då? Det du får finna dig i. Den lille tjocke då, var är han någonstans? Det är det, yes. Det får du finna. Jo, ja. Men det säger han. Och då kan du säga vad du vill till honom. Men jag har faktiskt gått ner en del, du vet. Nej. För honom kommer du alltid vara en lille tjocke.
Grejen med honom är ändå att det och jag säger, så där är det ju inte varken alltid eller ofta. Men han tycker verkligen att jag är mer intelligent än du, tror jag. Han är en människa som tänker, ja. I den lille tjocke så är det egentligen, var är den intelligenta av er två då? Lite grann känsla. Den alltså, intressanta.
Alltså, maken till välvillig tolkning. När han ger liksom en okulär besiktning av dig som du väljer att se genom ett prisma av önsketänkande. Ja, men du vet,
var är det intressanta är du?
På ett sätt är det där det mest belysande av din personlighet jag någonsin varit med. Jag säger vad GV kallar det, den lille tjocke. Men det är något av den sjukaste tolkningen jag någonsin.
Tror du att GV tror att jag är mer intelligent än du? Vad tror du?
Så kan det nog vara. Han kan nog uppleva mig som den som liksom ordningsmannen som ser till att saker och ting bara blir av. En revisor.
Du har faciliterat mig.
Jag är revisortypen.
Verkligen, han tycker du är sten. Stentrist tycker jag att du är. Och som jag säger, så här är det ju sanningen inte alltid. Men du ska fortsätta på samma spår. Var det någon annan som hälsade till mig eller frågade?
Nej, sen var det nog inte så mycket mer intresse kring din person, måste jag säga. Det var väldigt
Men du brukar ju alltid placeras. Du brukar ju då, vilket är lite märkligt, eller jag tycker inte att det är märkligt, men det har ju varit så. Du placeras ofta bra på fester. Så är det ju. För att du är väl du är ett vandrande löfte om bra anekdoter på något sätt.
Ja, men jag kanske jag vet, jag var ju på lunch, det har jag vet inte som jag nämnt för det. Jag var ju på lunch bara för någon vecka sedan med, blev inbjuden till när Reed Hastings, som alltså grundade Netflix, var i Stockholm.
Oj. Ja, du sa att du skulle det här. Det är lustigt att vi missade det här. Ja, det är ett tecken på att vi inte alltid pratar så jävla ofta.
Nej, men och så tänker jag att det är med liksom en luncheon, som det heter. Du vet, när det är liksom så här, inte vet jag, 40 pers och så säger han några ord och så, du vet, så här.
Men han gör väl en snabb tour då i Europa. Det är väl det han gör. Privatjet.
Det visar sig att det är 6 pers där. Jag är en av dem. Och inbjuden för att liksom, ja, men jag ska väl, hans lunch.
Hur är det möjligt? Vad har du?
Men hans lunch, känner de, blir trevligare av att jag är närvarande.
Men vilka var där? Vilka var där?
Det var några norrmän och så var det Ted Persson.
Norrmän också, så att du, av svenskar så är det kanske en av tre då.
Persson Dean, du vet, som jobbade på Universal tidigare.
Ja, precis. Ja.
Ja, han var chef i Universal. Han är där. Ted Persson, som är någon slags, du vet, affärsängel, investerar i techbolag.
Ja, jättehärlig människa. Gammal vän.
Han var där. Jag var där och så var det 3 norrmän. Och så var det han som har grundat Netflix.
Va? Men det är ju helt sin. Lars Bäckung, som är ändå som vi har bolag ihop med och driver vår dramaavdelning.
Nej,
och du vet,
nix. Inget sånt. Det var jag. Och jag är väl där för att jag...
Han måste ju hata dig. Lars måste ju tycka att det här är helt obegripligt också.
Han lät glad för min skull. Men det som...
Har du pratat?
Det som var jävligt smärtsamt.
Det är nästan svartnar för mina ögon. Jag hade ju... Men jag borde ju också bjudits in ändå.
Ja, men ja, jag vet inte. Men det
han är ju liksom en av världens mäktigaste människor på något sätt.
Ja, det är han verkligen. Och det som var smärtsamt var, jag kände, jag kan ju anekdoter, jag kan föra mig.
Sitter du nära honom också? Av de här 6 människorna?
Tvärs över bordet sitter han. På andra sidan bordet bara.
Var äter ni någonstans?
På restaurangen Astoria, i ett litet chambre separé.
Otroligt. Ja. Men vad, ni sitter i ett chambre separé. Vad är syftet?
Men han är väl där och kolla in Netflix i Sverige.
Är det så? Vi har samlat några av Sveriges smartaste hjärnor och liksom karismatiska människor.
Ja, han ska väl få en trevlig lunch bara och käka gott och njuta av ett ekvilibristiskt sällskap.
Vad är det för luncher du är på nu för tiden?
Det som händer då är ju att jag tänker så här, jag inser min plats. Det här är en upptagen man, han vill berätta om sin syn på TV och streaming. Jag måste liksom hushålla med anekdot. Jag kan liksom inte vara någon slags jävla liksom anekdot jukebox här.
Man kan inte, med amerikaner kan man inte gå in lika mycket med... Alltså Dusan hade inte varit bra på en sån lunch.
Kanske jag, inte. Man måste liksom vara stenhård mot sig själv. Och det har jag bestämt för att det ska vara. Och det är jag också. Men jag får en öppning när någon frågar, borde det göras en serie, på samma sätt som du gjorde en serie om Spotify, borde det göras en serie om Netflix? Han säger, det är kanske inte så intressant med affärsvärlden alltid att göra serier om. Och då säger jag, men jag har alltid varit fascinerad av möten. Det är alltid så här, när liksom med egon möts i möten, alltså mötesrum, och olika viljor.
Men vi har väl snackat om, vilket jag hoppas att ingen snor som idé, men så är det, vi snackade om att man skulle göra någon slags nästan kammarspelaktig grej. Man skaffar någon jävla filmstudio eller någon
mötena jävla lokal, som förändrade världen. Ja, men jag tycker verkligen, det har
ja,
ju
ja, men att bara göra liksom tajta liksom, tajt drama baserat på transcripts,
ja,
kanske.
Ja, the meetings that changed the world.
Reagan och Brezhnev.
Ja, verkligen. Men då tänker jag så här, har ju, jag har också en stark anekdot som tar 30 sekunder att berätta. Den kan jag ändå berätta. Jag kan ta höjd nu för att äga bordet och rummet med den här anekdoten. Den här har jag berättat.
Norrmännen lyssnar.
Reed Hastings lyssnar. Per Sundin lyssnar.
Per Sundin snackar inte om Swedish House Mafia.
Nej, eller Avicii. Utan han lyssnar på mig. Och jag drar igång den här anekdoten. För jag vet att jag kommer kunna berätta den på 30 sekunder.
Vad är det för anekdot?
Ja, men det är ju anekdoten om när Jeff Bezos på Amazon skulle ha möte med vd för Toys R Us 2009 kanske, för att göra ett samarbete innan Amazon var så jävla stora om leksaker på nätet. Och de träffas ute på Newark Airport i ett superhemligt konferensrum. Jeff Bezos kommer in i mötesrummet där vdn för Toys R Us sitter. Det är bara de där. Det finns tre stolar runt bordet. En för Toys R Us vdn, en för Jeff Bezos, och så är det en tredje stol. Och han vet inte vem den stolen är till, för han tänker, okej, det kommer komma någon tredje person kanske. För det är ju då Toys R Us som har byggt upp hela, styrt upp hela mötet. Men det kommer ingen tredje person. Och till slut då frågar Jeff Bezos, who's that chair for? Who's coming? Och då säger Toys R Us vd då, lägger handen på stolen väldigt förnumstigt, lite dusanskt kanske, och säger, this chair is for the customer. Och för att han tycker att man ska alltid vara medveten om kunden när man har såna här möten.
Vad tyckte han?
Det är ju pajigt och Jeff Bezos blir superirriterad. Nej, det som var smärtsamt med detta var, innan jag kom till poängen kommer servitrisen fram och säger, är ni redo att beställa? Och det vill ju alla göra då. Så att trots att anekdoten är 30 sekunder lång så blir den avbruten och pausad. Och jag känner nu, när då beställningarna sker, att det är pinsamt att jag måste ta upp den här tråden igen. Oh, where were we? Så jag säger, oh, what a great cliffhanger. För att Reed Hastings ska komma ihåg att jag är mitt i en anekdot. Ja, sen är beställningarna gjorda och då vänder han sig otroligt emot mig. Han kommer ihåg att jag är mitt i den här anekdoten. Han är nyfiken på vad Jeff Bezos ska ställa till med. Ja. Och precis när jag tar upp liksom luft då för att fortsätta anekdoten, då kommer hon tillbaka sig till och säger, förlåt mig, var det två caesarsallad med kyckling eller var det bara en? Så jag blir avbruten igen. Och då är ju kraven på den anekdoten har ju då seglat upp till stratosfäriska höjder. Så när då punchlinen kommer, this is for the customer, and Jeff Bezos gets really angry, and då
du borde stannat där. Det är liksom 10 sekunders, definitivt 10 sekunders paus efter det. Inte börja prata.
Ja, men det gick liksom, jag kände liksom att luften gick ur mig och han
tyckte, och reaktionen var,
hade anekdoten berättat så som den var tänkt, obruten.
Ja, jag förstår, men hur var reaktionen?
Hade den varit amusing och den hade varit liksom en bra inblick. Nu blir det väl, that's really fascinating how people behave in meetings.
Det var inte så att han frågade efter ditt nummer efteråt.
Nej, jag kände att liksom, där dog jag lite. Och jag liksom, det var liksom inte
var det noll läge att byta nummer eller något? Det var noll av den.
0,0 ska jag säga. Men det var ju jättekul att vara med på det.
Ja, det är omtumlande att du sitter där. Men vet du vad? Det gör att jag får mindre ångest för din 50-årsfest eller 50-årsdag. Mm. Du är ändå en... Var det kvinnor med eller på lunchen?
Ja, det var det verkligen. Det här var verkligen 50-50, så det kan
ja,
vara lugnt.
Men det där är ju ett stort ögonblick någonstans, måste jag ändå säga. Att du väljs ut för det.
Jo, men det är fortfarande så. Hade inte servitrisen kommit fram och jag hade fått leverera den anekdoten obruten, då hade det liksom rivit. Det hade blivit liksom nästan
applåsläget. Så bra är den inte.
Nej, okej då. Men hyfsat. Ja, men han hade gillat, han har säkert svårt för Jeff Bezos, för det är liksom en konkurrerande entreprenör. Han hade gillat liksom att få garva åt honom på samma sätt som du gillar att garva åt Messi. Det är liksom en nemesis för honom. Så jag hade liksom gjorde allt rätt. Men omständigheter bortom min kontroll raserade hela mitt momentum, tyvärr.
Och du tog inga nya anekdoter efter det?
Nej, men sen känner jag, nu vågar jag inte. Jag kan inte dra igång en anekdot till och sen bli avbruten av någon liksom oförutsedd händelse.
Så jag
liksom...
Det är inte lik dig å andra sidan. Nej, du har ju 20 anekdoter till i fickan.
Ja, jag vet, det är smärtsamt för mig att sitta där och så, där kommer det läge för den anekdoten. Jag blir liksom som...
Har du haft lite ångest efteråt att du slarvade bort det här?
Lite, faktiskt. Men jag kände, det är inte mitt fel. Det var som en straffläggning.
Men det är ändå speciellt hur du, just nu, du ska fylla 50 snart. Prata inte om det, Filip. Jag får ångest som sagt va. Men du på något sätt, du liksom, du är ändå, du upplever ditt livs lunch prime just nu ändå, får man väl lov att säga.
Ja, well,
det, ja men det gör du ju.
Ja, visst, absolut.
Jo, men det gör du.
Ja, men det är väl, det
får du väl ta med dig i det här när vi säger att gör någonting nytt.
Ja, men så här, okej då.
Gör någonting nytt.
Ja, men jag kan säga, just nu är jag väl en av Stockholms bästa lunchare. Liksom, en lunch med mig, det är liksom...
Hur kan du omvandla det? Hur kan det faktumet på något sätt radera den här liksom 50-årsångesten?
Ja, men det,
ja, hur är det möjligt?
Ja, men så här, hade jag varit yngre, då hade jag inte varit lika oemotståndlig över borden som jag numera då tydligen är, tack vare livserfarenhet.
Du ordnar liksom gosseruda-luncher. Du måste ha en 50-årslunch, gosseruda-lunch, där jag ramlar in och börjar kasta ut folk från den här lunchen.
Ja, men visst.
Försök ta med dig det.
Men jag menar, det är det jag tar med mig nu, från allt det här. Att jag är i mitt lunch prime. Och det hade jag inte varit om jag hade varit yngre. Så det är klart att jag fyller 50. Jag får bara bejaka
det. Men gör något nytt av det. Men jag tycker idén om att vi drar iväg på den här resan och gör allt. Vet du vad? Vi vandrar i våra egna fotspår på något sätt. Mm. Det är det vi ska göra.
Ja, det blir här.
Kan du lova mig att vi gör
jag
det?
Jag lovar detta. Ska vi också gå ur podden med någon låt vi lyssnade på då, när vi satt i bilen 1996?
Alltså, jag blir nästan tårögd när jag kom här. För det här var ju ganska länge sedan. Vilket också ger mig ångest. Men du hade ju med dig massa så här, om det var så här minidiskar va? Med playlists på.
Ja, eller, inte playlist, men det var ju, de var ju liksom så här specialinspelade skivor.
Ja, precis. Ja, men du hade gjort det och vi hade någon lös högtalare, för det gick inte att koppla in till bilstereo då. Och jag satt i baksätet och liksom fascinerade, läste en jävla Bowie-biografi och blev jätteuppiggad av att han hade en kort period i LA när han då hade spelat in Young Americans, när han också drack sitt eget kiss. Han alltid hade en tillbringare, vilket är viktigt, med sitt eget kiss. Ja, men det var ju det. Man, det var ju det satt jag och gjorde.
Karaff.
Ja. Ja, kanske karaff. Nu kanske var det. Rätt ska vara rätt, dusan. Vad är det du skulle säga? Men, ja, men det är någonting med det där som är liksom... Att få göra det där. Och jag kan bli tårögd när jag tänker på. Jag vet bland annat att du introducerade mig till skivan Astral Weeks under den här resan.
Så att, och jag menar, ska vi gå ut då med
Madame George?
Ja, men vi går ut med Madame George. Den är lång. Man kan fortsätta lyssna på den på Spotify eller vad fan man nu hittar den, om man vill, eller YouTube, vad fan som helst. Madame George, vi satt ju där och lyssnade på den. Det kommer vi göra igen, Filip. Det kommer att bli en resa igen i våra fotspår. TV eller inte, det kan vi diskutera
vi
sen.
Möts, vi antar att du vill hämta ut bilen på Newark Airport.
Ja, men sanningen är ju att vi flög till New York, flög till Chicago, flög till Memphis där vi hämtade ut bilen och bilade via Nashville genom söder. Det är det vi borde göra igen.
Vi får vi göra. Du plocka fram din jävla dagbok kanske. Vet du vad du ska göra? Det var en av de under den resan så var vi i Vegas bland annat. Då mindes jag att vi blev dyngraka, så vi ska bli igen. Och att du vaknade upp och mindes inte vad du hade skrivit i din dagbok.
Så läste jag i dagboken och då stod det: gjorde research inför Las Vegas-resan. Så i mitt berusade tillstånd så har jag alltså trott att jag inte har varit i Las Vegas, utan att jag har gjort research inför det. Och det har jag också skrivit ner i dagboken, pliktskyldigt den kvällen. Ja, det är väl någon slags bortom vansinnet. Åsna, jag är liksom messy smart när jag skriver det.
Ja, det här ska bli kul, nu mår jag bra.
Vi älskar att ha den här stunden med er, mejla och sända till podcast@podff.com. Vi tycker så himla mycket om att höra från er. Vi går ut med Van Morrison och låten Madame George i ett bilsäte med en dassig minidispelare, dassig högtalare, på vägen någonstans mellan Memphis och Nashville 1996 och 2023. Vi hörs igen om en vecka.
Hej!
Down Cypress Avenue with a childlike vision sleeping into view. The click and clacking of the high-heeled shoe. Ford and Fitzroy, Madame George. Marching with the soldier boy behind. He's much older now, with hat on, drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Early cool night air like Shalimar. Yeah, that's sad, the making of the stops. Kids out in the street collecting bottle tops. Gone for cigarettes and matches in the shops.
happy taking Madame Joy.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.